Det är så roligt att komma hit på söndagarna, tycker jag. Hoppas jag att du också tycker. Annars är det lite konstigt om du är här. Verkligen. Fast vi vet det, att när vi kommer tillsammans på det här sättet så kommer vi på vitt skilda veckor. Du kanske har haft en fantastisk vecka, eller du kanske har haft en väldigt tuff eller en väldigt tung vecka. Kanske med svåra beslut, kanske med svåra motgångar. Men vi vill verkligen att du ska känna att oberoende din sinnesstämning, oberoende vad du upplever, så kan du komma hit. Så kan du sätta dig ner, så kan du delta i gemenskapen och så kan du låta Gud beröra dig. Därför det vill han göra oavsett var du befinner dig, hur du har det och hur du har haft under den här veckan. Förra veckan, om du var här, så talade Jonathan Wittig. Han hade en väldigt bra predikan. Han talade om att överlåta sig till någonting som är större än sig själv. Om du inte var här så kan du gå in på vår hemsida sien.fi. Där har vi alla våra predikningar. Så du kan ladda ner dem där om du vill lyssna. Det var en väldigt bra predikan som jag lyssnade på tåget på vägen upp. Vi hade varit i Sverige. Så jag lyssnade i tåget. Och det betyder att man lyssnar lite fläckvis. För den här vad ska jag säga, kopplingen till telefonen var inte så det jättebra. Men det var en väldigt bra predikan. Men när jag lyssnade på den predikan så hade jag en fråga kvar. Jag visste nog att jag skulle ha den, för att det var jag som har bett honom att predika om det där temat. Men i alla fall, han talar om att överlåta sig till något som är större än sig själv. Och då frågar jag då, överlåta sig till vad då? När vi talar om att vi ska överlåta oss från, vad är det vi ska överlåta oss till? Vad talar vi om när vi, vad menar vi när vi talar om det här? Och det är det här lite grann vi ska se på idag. Är du beredd? Bra, då gör vi det. Jonathan hade ett citat som gick lite grann så här. Ibland vet vi vad vi arbetar med och hur vi gör saker, men har ingen aning om vad det är som vi bygger. Och han tog en liknelse om de här två människorna som arbetar med sten. Och den ena, han byggde en mur och han flyttade sten från den ena stället till den andra. Men den andra, han visste att det de höll på att bygga, det var faktiskt en katedral. Det var faktiskt någonting stort. Och jag tror att om du ska känna dig inspirerad, om du ska känna dig motiverad, både i ditt eget liv och i ditt församlingsengagemang, så behöver du förstå vad du är med och bygger. Vad det är för någonting som håller på att hända här i ditt eget liv. Och vad det är som håller på att hända runt omkring dig. För att vi lever i väldigt spännande tider. Jag har inte varit med om på kanske någon gång i mitt liv. Då det är så många människor som är intresserade av vad är det här med Gud? Vad är det för någonting som du tror på? Vad handlar det om? Det finns en fantastisk öppenhet i vårt samhälle idag. Och då är det viktigt att vi förstår vad det är vi bygger. För annars kan det bli som när Paulus blev släpat till Areopagen, när det var de här oroligheterna i Efesus. Det står i Apostlagärningarna 19:32, så står det så här. Folkmassan var i uppror och de flesta visste inte ens varför de hade samlats. Om vårt liv och vår drivkraft är ungefär så här otydligt, att egentligen vet jag inte riktigt varför jag är här. Egentligen vet jag inte riktigt varför jag håller på med det jag håller på med. Så det är ganska självklart att det inte blir så mycket med min inspiration och min motivation. Så det är ganska viktigt att vi förstår varför vi är samlade. Om församlingsliv är på det här sättet, så tror jag inte det blir så mycket resultat av det hela. För att du ska kunna förstå och överlåta dig, så behöver du se den stora bilden. Du behöver förstå, det är inte bara en liten tegelsten som du håller på att flytta här, utan du är faktiskt med i någonting som håller på att bygga ett fantastiskt byggnadsverk, en fantastisk katedral. När vi talar om församlingen och vi talar om församlingens vision, så har vi dragit ner den i väldigt, väldigt enkla punkter. Vi tycker om det enkla. Därför att det är bara det enkla som fungerar. Jag brukar säga så här, att när det enkla fungerar, då börjar vi göra det mer komplicerat. Och därför håller vi fortfarande med det enkla. För att det handlar om att få det att fungera. Vi har sagt så här, att vi vill vara en relationsbaserad församling som gör lärjungar. Det är vårt enkla uttalande. Det är vårt, på något sätt, ett uttryck av vår längtan. Det här vill vi vara. En församling som arbetar, där vi arbetar på vår relation till Gud. Vi har sjungit lovsång här, och om du funderar vem det var vi tillbad, så var det Gud. Okej? Okay? Och vi vill arbeta på vår relation till honom. På något sätt bli mer och mer, som också Jan-Erik talar om här. Bli mer och mer på något sätt förälskade i honom. Bli mer och mer, komma närmare och närmare honom. Det är på något sätt ett livsmål som troende. Eller hur? Är det någon av er här som är så nära Gud som du vill vara? Ja. Kanske har lite kvar. Eller hur? Har du det så räck upp en hand. Jag har lite kvar kan jag säga. Jag kan räcka upp två för jag tycker jag har ibland lite längre kvar. Men det är bara jag. Vi vill arbeta på vår relation med Gud. Och vi vill arbeta på vår relation till varandra och till människor runt omkring oss. Det här har vi lagt upp, som när vi vill rita bilden av vad församlingen handlar om, så är det precis det här det handlar om. Att odla en fungerande relation till Gud. Vet du att det går att komma till Gud och sen fortsätta att leva som om inte han finns? Eller hur? Du kanske har gjort dig skyldig till det någon gång. Ja? Du har levt ditt liv och du har nu dina saker som du håller på med. Och mitt är alltså, ja, det var ju Gud då. Han fanns ju också någonstans i tillvaron. Och jag tror att vi behöver allihop att komma in i ett liv där vi kommer närmare Gud. Där på något sätt han blir en större verklighet. Där han blir mer och mer naturlig. Därför att det är det naturliga som fungerar. Allt det här på något sätt påklistrade religiösa fasaderna. Där det är någon sorts sån där helgon som går 30 cent från backen och det är gloria på huvudet. Det finns ju inte. Eller hur? Det finns ju bara inte. Fast du kanske vill göra sken av det någon gång. Så vet du att det finns ju bara inte så. Du och jag, vi är enkla människor som kämpar med vår relation till Gud. Det är lite så här prästens lilla kråka över det hela. Eller hur? En slank det hit och en slank det dit och en slank det ner i diket. Men så är det ju bara. Eller hur? Så att jag tycker vi kan ju sluta föreställa eller som låtsas som om det skulle vara någonting annat. Vi behöver inte säga så att jag är fattig, stackars, arma, syndig människa, det blir aldrig någonting av mig och så vidare. Utan vi har en längtan av att komma närmare Gud. Men ibland är det som norrmännen säger, det är för skicklig på trynet. Eller hur? Världen är full av goda intentioner brukar jag säga, men ibland så blir det inte så mycket av våra intentioner. Men vi har en längtan, vårt visionsuttalande är inte ett uttalande om var vi är, utan det är ett uttalande om vart vi vill komma. Vad vi längtar efter att uppnå, vad vi längtar efter att få se i våra egna liv och i människors liv runt omkring oss. Så jag ska tala lite grann om församlingen. Det är nämligen den större bilden. Församlingen som Gud har tänkt den. Och när vi talar om församling så talar vi inte om ett projekt. I dagens värld är vi otroligt projektorienterade. Studierna är projektorienterade. Du läser dina kurser, du gör det. Arbetet är väldigt projektorienterat. Och väldigt ofta i arbetslivet är det väldigt bra med projekt. Eller hur? Om det ska bli någonting gjort är det bra att du lägger upp en projektplan. Du lägger upp, vad heter det? Då ska jag börja med det där och då ska det vara slut där. Och så vet du att det här slutet kommer nästan före början ibland. När man planerar sina projekt och man försöker hinna med deadlines och så vidare. Men församlingen är inget projekt. Församlingen är ingen industri. Det är ingen sån här som på löpande band spottar ut som är färdigt helgade typer. Som kan allt och vet allt och som har allting på radden. Församlingen är inte sån, och när Jesus målar bilden av församlingen så målar han inte bilden av ett projekt. Församlingen är någonting levande. Församlingen är någonting levande, någonting som dynamiskt, någonting som rörs. Och inte bara någonting levande, utan församlingen är någonting som överlever. När ditt projekt är slut så lever församlingen. När din konferens är över så lever församlingen. När du är död så lever församlingen. Därför att församlingen är inget projekt. Utan församlingen är en levande organism. Projekten, de har en början och ett slut. Och på sin höjd, om man tänker om församlingsliv, så kan ett projekt på sin höjd vara någonting som på något sätt hjälper oss att nå ett långsiktigt mål. Men ibland så tenderar våra projekt att bli det som är det viktiga. Våra stora konferenser eller våra grejer. Men församlingen är inte ett sånt, utan det handlar om något helt annat. Ibland kan våra projekt i församlingen bli en pyrrusseger. Nu blev det utbildning igen. Vem har hört om en pyrrusseger? Några. Fantastiskt, här kommer du att få en gratis lektion i historia och utbildning, så du kommer att gå väldigt mycket mer intelligent härifrån. Så när du möter en sån här någon gång, så kan du säga att det där var en pyrrusseger. Så tittar han på det. Oh, han är utbildad. Ja. Pyrrusseger. En pyrrusseger. Det är ett uttryck som här hör sig till någon som heter Pyrrhus, som ledde ett framgångsrikt slag mot romarna år 280 före Kristus. Och han vann det här slaget, men det kostade honom väldigt mycket. Så han säger så här: en sån här seger till och jag är förlorad. Och ibland kan det vara så med våra projekt och våra grejer, att det tar väldigt mycket resurser och det tar väldigt mycket. Det som vi tror är viktigt, vi satsar mycket på det. Men egentligen när dammen har lagt sig, så allt det har tagit att vi blir lite tröttare. Församlingen är inte ett projekt. Församlingen är ingenting som vi, det är ingen verksamhet som vi ska utföra, utan församlingen, det är en levande relation. Det är dit du kommer, eller det är den du är i relation till andra människor. Församlingen handlar inte först och främst om vad du ska göra, utan den handlar om vem du är och var du är. Du befinner dig i en relation med Gud och med andra människor runt omkring. Låt det inte bli en pyrrusseger. Församlingen, den går från generation till generation. I Saltaren 89, den 89:e salmen, den första versen, så står det så här: jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte. Det här är församlingen. Det är en plats där människor i alla åldrar, det är en plats där de som är små, ja, vi slängde ut småbarnen nu genom dörren här. Men i alla fall, det är en plats där de småbarnen ryms. Det är en plats där tonåringarna med sitt tonårsuppror kan rymmas och få vara med och ställa sina frågor. Det är en plats där ungdomar kan få vara med. Det är en plats för unga vuxna. Det är en plats för människor mitt i livet. Det är en plats för dem som har fått lite grått hår. Och för dem som inte har något hår alls. Vi ska inte nämna några namn här nu på något sätt och avslöja. Men det är en plats för alla. Därför att församlingen är någonting som går från generation till generation. Därför att församlingen beskrivs bäst genom familjen. Och vi i vårt västerländska tänkesätt har lite svårt med familjen. Men jag vet i Afrika, där har man ett helt annat sätt att se på familjen. Där bor barnen, föräldrarna, morfar och mormor och farfar och farmor och fastar och fastans systers brors dotters son, som på något sätt inte hade någon som tog hand om honom, så bor också där. Familjen är någonting fantastiskt, någonting dynamiskt, och det är det som ger, vad heter det, som Bibeln använder när det beskriver församlingen som Guds familj. Okej? Okay? Tanken är att du ska kunna leva och utvecklas hela ditt liv som en Jesu lärjunge, från vaggan till graven i församlingen. Och tanken är bara inte att du ska komma in genom dörren och så häckar du där tills du dör, utan tanken är den att du ska kunna finnas här och bli utmanad och utvecklas, komma närmare Jesus ju mera tiden går i församlingen. Då tjänar församlingen sitt syfte. Eller hur? Och om vi ska vara en församling för alla generationer, då behöver vi hjälp från någon. Och det är nog sannoliken från Gud själv. Eller hur? Ska vi bygga en församling för alla generationer där alla på något sätt kan känna att det här är min församling, det här tror jag på, det här vill jag. Med alla kulturella uttryck, med alla intressen och särintressen och tredje intressen och allt vad vi nu kan ha. Då behöver vi verkligen vara en församling där Gud är med. Där på något sätt han förenar oss. Därför att vad som förenar oss i församlingen, det är inte ett intresse för projekt eller för någonting annat. Utan det som förenar oss, det är att vi har hittat hem. Eller hur? Det är att vi har hittat hem till Gud. Det är att vi har hittat hem till honom som på något sätt ger vårt liv en mening. Och mitt i allt så märker man att hej, det finns flera som har hittat hem. Det finns flera som har hittat. De kanske inte ser ut som jag, och det ska jag vara glad för. Och de kanske inte tänker som jag och så vidare. Men ändå, de har hittat det jag hittat. Nämligen som Janne sa när han talade om mission ur ett mer holistiskt perspektiv. De har hittat tillbaka till det som Gud tänkte när han skapade hela den här världen. Okej. Okay. Vi talar ibland om så här. Vi ska tänka då vi talar om församlingen, vad det är vi bygger. Vi säger ibland så här att vi ska bygga församlingen. Vad menar vi då? Ja, om vi börjar från början så är vi ju inte så jättebibliska när vi säger att vi ska bygga församlingen. Eller hur? Därför att det står i Matteus 16 så står det om vem som skulle bygga och vems församling det var. Nämligen Jesus säger så här. Han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Säger han till sina lärjungar. Simon Petrus svarade honom, du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son, för kött och blod har inte uppenbarat det här för dig, utan min far som är i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus, och på den här klippan ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Här ger Jesus det väldigt klart vem som äger församlingen. Han säger, jag ska bygga min församling. Med andra ord, församlingen tillhör Jesus. Det är han som är huvudet, det är han som bestämmer, det är han som säger var skåpet ska stå, och det är han som bygger. Och det är ganska bra. För han har ganska stort tålamod med dig. Ja? Hur är det med om man ska bygga med dig? Behöver man stort tålamod? Om du skulle som säger det från din egen horisont. Va? Ja? Är det så? Är det tålamodskrävande att bygga med dig? Du med dina egenheter och specialiteter. Jag ser att ni ler nu. Det är bra, ni har självkännedom. Ja, men vi är komplicerade och vi är nog både det ena och det andra. Och ibland så, ja, vi ska inte gå där och fundera mer på det. Men det är Jesus som bygger sin församling. Och han om någon har tålamod med oss. Han om någon är den som är beredd till börja från början. När du har som misslyckats, när du har på något sätt, när allt har gått i krasen, okej. Okay, då börjar vi om igen då. Och så formar han och formar och formar. Och sen när du tycker att det går bra och ska hjälpa till lite så flyger det åt skogen igen. Och så börjar han om på nytt igen. Det där är han. Han är den som bygger sin församling. Men vad är det Jesus och hans församling centrerar kring? Vad är det man bygger? Eller vad är det som Jesus bygger? Jo, om vi slår upp Matteus, det 28 kapitlet och 18 versen, så ser vi att Jesus är intresserad att bygga människor. Allt det Jesus höll på med här på den här jorden, han hade ju 3 år på sig när han var i sin aktiva tjänst och skulle göra, jag menar, allt han gjorde var att han satt ner och byggde människor. Satt ner och hade relation till människor. Satt sig ner med Zacchaeus som ingen brydde sig om. Satt ner med den här kvinnan vid Sykars brunn en hel eftermiddag. Lärjungarna var ute i stan och sprang som några skollade sorkar och försöka hitta någonting att äta och försöka på något sätt. Barnen som kom till Jesus, lärjungarna sa, Jesus har inte tid. Då står det till och med att Jesus blev arg. Vad håller ni på med? Det är klart jag har tid. Och så stannar han upp, satt sig ner och står barnen i famnen och så välsignar han dem. Ibland kan vi tycka att barnen är som ett problem. Barnen är inget problem. Eller hur? Ja, men det är så mycket liv i gudstjänsten. Ja, om man ser på dig här nu så skulle du verkligen behöva något liv i gudstjänsten. Va? Ursäkta, det var inte snällt. Va? Ja, men barnen livar upp och Jesus har oerhört mycket tid för sådana som vi tyckt att inte alls var värd att satsa vår tid på. Därför att Jesus var intresserad av människor. Och när vi bygger församling, när vi är med, måste jag korrigera mig igen. När vi är med tillsammans med Jesus och bygger församling, så är nummer 1 den första prioriteten, den andra prioriteten och den tredje prioriteten är människor. Det var det människor som Gud är intresserad. Inte betong, inte sten, inte vilken typ av elgitarr vi ska köpa eller vilket typ av trumset vi ska ha eller någonting annat eller om vi ska vad som helst. Utan han är intresserad av varenda liten människa som knallar på den här stadens gator, som kanske inte riktigt vet hur det ska bli, som kanske inte riktigt är säker på att finns det någon överhuvudtaget som bryr sig om mig, eller jag är för misslyckad, eller jag är för lång, eller jag är för smal, eller jag är för tjock, eller jag är vad som helst. De människorna är Jesus otroligt intresserad av. Och om församlingen är en plats där man på något sätt gör en avgränsning och säger att det här är församlingen, hit får du komma om du har håret i rätt längd eller om du inte luktar tobak eller någonting annat. Då säger Jesus, där får ni nog vara, men där är nog inte jag överhuvudtaget. Det var att han är intresserad av vanliga människor. Vi gjorde ett uttalande som var så smart så jag tänkte, jag kan ju inte ha kommit från mig, men det var faktiskt jag som hittade på det. Alltså, vi skulle vilja vara en församling för vanligt folk. Och jag menar, det här landet är ju fullt av församlingar. Det här landet har hur mycket församlingar som helst. Men ändå upplever absoluta majoriteten av människor i det här landet att församling, det är nog ingenting för mig. Eller hur? Och då är det inte något fel på människorna, utan det är något fel på oss som församling. Därför att vi har skapat en bild som inte Jesus har tänkt. Jesus är intresserad av människan. Han är intresserad av människan precis som den är. Varje människa har exakt samma värde för Jesus. Oavsett ras, hudfärg, tycke och smak, sexuell läggning. Alla människor är lika mycket värda för Jesus. Och om du tror det så kan du säga som vi brukar göra ibland i pingstförsamlingar. Kanske inte så ofta, numera, men ibland åtminstone tidigare, så kan du säga att amen. Underbart. Sån är Jesus. Han är oerhört intresserad av varje människa. Att bygga människor. Om vi som församling börjar bli upptagen av det som Jesus brinner för. Tror du att han kommer att vara med oss då? Vi får nästan göra vad vi vill, för han sa, jag är med alla dagar, inte tidens ände. Kanske han ångrar uttalande. Men i alla fall, men han är nog det. Men jag menar, om vi brinner för samma sak som Jesus brinner för, så tror jag att det finns en potentiell möjlighet för vårt arbete att ta framgång. Eller hur? Men om vi sysslar på med vårt eget lilla favoritprojekt, så kan det hända vi får projektera för oss själva. Men den människan som brinner för andra människor, hur andra människor har det och som är upptagen av att hjälpa, stöda och stötta andra människor, den människan lever väldigt nära Jesus. Vet du det? Därför kan en sån människa, liten människa som Moder Teresa, du säkert hört talas om, hon var ju extremt liten och kort. Ja? Men när hon kommer till FN där de här högdjurerna sitter, som på något sätt har all makt i himmelen och på jorden, tror de nästan själv, så blir det knäpptyst. Och om det finns en del av hennes tal finns fortfarande på YouTube, kan du gå och se. Och om du lyssnar vad hon säger i en del av de där samtalen, så är hon så politiskt inkorrekt så att det bara så, det fullständigt skär sig. Men de här farbröderna lite skamfyllt sitter de. Därför att hon har ägnat hela sitt liv att hjälpa små människor. Sån är Jesus. Och sån vill Jesus att hans församling ska vara. Du kommer inte att kunna hjälpa alla människor. Du kan inte springa runt och på något sätt bli allt för alla. Men om du vill att ditt liv ska ha en mening, ett värde, så ska du bli något för någon. Så ska du göra en skillnad för någon. Och det, då kommer du nära Jesus. Då blir du ett med den tanke som han hade. Så vad säger han i Matteus 28? Kanske när jag sitter där längre kanske. Han säger att för det första så säger han att han har fått all makt i himmel och på jorden. Han säger, det finns ingenting som är för svårt för mig. Det finns ingenting som är omöjligt för mig. Det finns ingenting som jag inte förmår. Och jag tycker det är en helt okej startpunkt. Eller hur? Om du tycker att det är svårt det här, så vet du åtminstone att det finns en som klarar av det. Men vad han säger, det första han säger efter att han har fått allmakt i himmel, säger att han har fått allmakt i himmelen på jorden, säger, gå därför ut. Det är ju vad man kallar på engelska en no-brainer. Alltså en grej som inte kräver så jättemycket intelligens för att förstå. Om du tittar på församlingens historia, så verkar det som att det där var nog väldigt svårt. För vad vi har gjort är att vi har suttit mest här inne. Eller hur? Vi har suttit mest här inne och så har vi tänkt att om vi blir tillräckligt... Nu kan det här gå åt skogen, märker jag. För nu börjar jag vara lite raljerande här. Men det är okej, va? Ja, det är okej. Vi tänker så att om vi blir tillräckligt andliga, om vi blir tillräckligt på något sätt heliga, så kommer människor att dras in hit. Vet du, så funkar det inte. Därför att Jesus har sagt, gå ut i hela världen. Eller du kan ta det ur bibelstället utan att våldföra det på texten. Och så kan du läsa så här, gå ut i alla världar. Gå ut i alla världar. Det betyder inte att vi ska fara till Mars eller någonting sånt. Utan det betyder att det finns så många olika världar där ute. Det finns så många olika typer av samhällsskikt. Det finns så många olika människotyper. Och Jesus sagt, gå ut i alla världar. Därför att jag har fått all makt i himlen och på jorden. Och jag längtar efter att alla de här människorna i alla de här världarna ska förstå och fatta att jag bryr mig om dem. Och att de har en fantastisk framtid tillsammans med mig. Gå ut i alla världar. Så du kan sitta här inne och lysa som ett himla ljus i världen, som det står i Bibeln. Eller så kan du gå ut där du finns och säga, det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Och det där lilla ljuset kommer att göra betydligt större skillnad än att sitta här inne och lysa. Jesus vill bygga människor. Han säger, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Sen säger han att vi ska döpa dem och att vi ska göra dem till lärjungar. Enkelt, eller hur? Ja, men jag vill ha lite djupare bibelundervisning. Ja, när du har gjort det här och gjort alla folk till lärjungar och döpt dem och lärt dem att hålla allt Jesus har befallt dig, då lovar jag dig, helt säkert, för nu är det många vittnen här, jag lovar dig, då ska du få djupare bibelundervisning. Det är ett löfte. Okej, du får hålla mig till det. Det är bara så. Men om du har något lite kvar i det här projektet här, att göra alla folk till lärjungar, så håll dig då till det enkla. För där kan du ha framgång och där kan du vara till välsignelse. Amen. Det är så. Det här är den större bilden. Det här är det större perspektivet. Därför att som Jan-Erik så förtjänstfullt sa, det var det här Gud tänkt. Det var det här Gud hade i sin tanke när han skapade hela den här runda, fina planeten. Att ha ett folk som man kan ha gemenskap med. Att ha ett folk som man kan ösa välsignelse över. Som en gammal farfar som bara skämmer bort sitt barnbarn till max, till föräldrarnas stora förtret och så vidare. Det längtade han efter. Och så gick det som det gick. Och så gav Gud det dyraste han hade, sin egen son. Offra honom, hans blod rann, Guds hjärta brast när han offrade sin egen son. Men han gjorde det av en enkel orsaks skull, att få tag på dig igen. För att visa hur mycket han älskar dig. Det är det enkla evangeliet. Jag skulle kunna säga amen där, men jag ska berätta lite grann om vad som kommer här under den här hösten. Vi har nämligen talat om det här, om undervisningen under den här hösten. Det vi vill lyfta fram, det vi vill använda då, eller det vi vill göra för att uppfylla den här missionsbefallningen. För att på något sätt hjälpa dig och mig att verkligen kunna göra det som Jesus vill att vi ska göra. Det första tyngdpunktsområdet som vi kommer att tala om många gånger den här hösten, det är det här. Det där. Ordet och bönen. Ska du bli en Jesu Kristi lärjunge, ska du bli en som kan gå ut och välsigna och hjälpa andra människor, så behöver du bli en människa som vet vad som står i Guds ord. Du behöver vara en människa som på något sätt har Bibeln nära dig. Om den då är på en mobiltelefon eller en iPad eller en dator eller en sån här, ni vet sån här, vad kallas det nu? Bok. Ja, jag har sett det. Så var det. Det finns såna nämligen, såna som man kan vända och det prasslar. En sån. Oberoende vilket format, vilket medium du läser på den. Men läs din Bibel. Kära människa! Det tog jag i. Läs din Bibel. Jag känner att det är så lite av Gud i mitt liv. Det är klart, du har inte läst den på 3 veckor. 99% av allt det Gud kommer att säga åt dig under hela ditt liv kommer att säga åt dig genom sitt ord som han redan har skrivit ner och gett åt dig. Så medan du springer runt och till alla möjliga förkunnare och säger profetera över mig så att pannan blir blå, så har Gud redan lagt ner allt det där som du behöver i hans ord. Läs hans, vi kommer att plöja igenom en hel del i skriften under de här månaderna som ligger framför. Därför att vi vet att fastän vi skrattar åt det här och tycker att wow, det där är självklart, läs Bibeln, så vet vi att 99%, det där var min egen oempiriska undersökning, 99% av alla troende så kämpar på ett eller annat sätt med det här. Vi ska göra en empirisk undersökning. Vem av er kämpar någon gång med det här? Räck upp en hand. Ja, det blev nog 99% ungefär. Eller 98, men det fanns en som inte var riktigt sanningsenlig i sin hand. Vi vill plöja djupare in i Guds ord. Vi vill tala om dem. Det finns faktiskt andliga discipliner. Vet du det? Det finns faktiskt, jag menar, om du säger så här, jag har jättedålig kondition, men du är aldrig ute och tränar. Försök få ihop dem där. Orsak och verkan. Eller hur? Samma sak är det med det här. Andliga discipliner. Är du en student av Guds ord, så kommer du att missa, eller så kommer du att inte behöva uppleva många, många nederlag som du annars skulle uppleva. Läs Bibeln, kära vän. Det ger ditt liv en stadig grund. Utveckla ett böneliv. Och när ingenting annat hjälper, ni vet som man säger om män, när inget annat hjälper, läs manualen. Så brukar man säga om karlar, för de vill aldrig läsa instruktionsboken. När ingenting annat hjälper, så kan du till och med ta en dag då du fastar. Oh, nu är du nästan en öken fader där. Va? Guds ord, bönen och fastan. Har du problem med ditt liv? Ta tag i det. Ta tag i Guds ord. Sök honom i bön och du kommer att se att han låter sig finnas. Det står i Lukas 24. Och 45, vi läser bara den första halva meningen där. Det står om Jesus. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skriften. Det här vill Gud göra med dig. Han vill öppna ditt sinne så att du förstår Bibeln. Så att du förstår hans tanke och hans plan med ditt liv. Men därför behöver du läsa den. Därför behöver du verkligen ta tag i den. Vi tror nämligen på de här gamla värderingarna om Bibeln och bönen. Och vi kommer att tro det länge än. Eller hur? Yes, det kommer vi att göra. Det andra som vi kommer att tala om, det andra som vi kommer att undervisa om, det är inte nämligen så att vi tror att du ska sitta i din kammare och så ska du läsa Bibeln resten av ditt liv. Utan vi tror också att Gud vill hjälpa dig att leva en livsstil. Att ha en livsstil som fungerar. En livsstil naturligtvis som är baserad på hans ord, men en livsstil som fungerar i det vanliga samhället som vi lever i. Eller hur? Du ska inte vara konstig och märklig och mystisk och svårt att förstå dig på, utan du ska ha en livsstil som är lättillgänglig. Som människor kan förstå vem du är. Vi tror också att det här är väldigt viktigt. Det står på ett ställe i första Petrus brev att vi ska leva på ett sådant sätt att de människor som inte ännu känner Jesus ska genom det sätt på vilket vi lever förstå vem han är. Eller hur? Genom det sätt på vilket vi handlar varandra, behandlar andra människor, genom det sätt på vilket vi ger oss ut för andra människor, ska de förstå att hej, den där, han har lite andra, tydligen lite andra värderingar. Jag undrar varifrån han fått dem där. Det säger Petrus åt församlingen när han skriver åt församlingen. Det står i första Petrusbrevet, det andra kapitlet och den femte versen. Att låta er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap, det låter ju lite knepigt. Men i alla fall, som ska frambära andliga offer åt Gud som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Levande stenar. Du är levande. Du rör på dig. Men du ska, samtidigt så ska du inte röra på dig så mycket så du är helt och hållet ensam. Utan Gud har tänkt församlingen som en plats av levande stenar som tillsammans bygger ett hus där han kan visa för den här världen vem han är. Sen till sist, Daniel, du får komma upp här. Allt du gör för Jesus, hela ditt liv, behöver drivas av kärlek. Petrus säger, Paulus säger, som en av era poeter sa, jag ska citera en annan poet. All you need is love. Han heter John Lennon som skrev det. Han var en poet i sin tid. Men det finns en annan som sa det lite tidigare. Om vi tar bort hans namn så säger han, finns det en annan som redan har sagt det. Han säger, du behöver kärlek. Du behöver få känna, om det är någonting jag skulle vilja förmedla åt dig, så är det kärleken från Jesus. Därför att allt med system och principer och teorier och allt sånt där som är säkert bra och som säkert har sin plats, det är helt och hållet underordnat den kärlek som kommer från Jesus. När de har talat om alla de här nådegåvorna, andliga gåvorna, så säger Paulus, jag ska visa dig en väg som är högt över alla andra vägar. Och då skriver han då om kärlekens lov. Och det här skulle jag vilja verkligen att du ska få känna. Vi ska ta en stund här när vi söker Gud. För jag tror att det är det här Jesus vill, och det är det här som vi församling vill vara tillsammans med honom och bygga. En plats där människor kan komma in, en plats där du kan komma in och uppleva Guds kärlek. Det här tror vi på här i Vasa, men vi tror på det lika mycket på missionsfältet. Precis överallt var än vi är, så tror vi att få människor tag på, genom mitt liv, genom ditt liv, tag på Jesu kärlek. Genom ett ord, genom en handling, genom en beröring, vad som helst, få tag på Jesu kärlek, så kommer du att gensvara. Därför att det var det vi var skapta för att ta emot. Det var det vi var skapta för att uppleva. En förutsättningslös kärlek. Om du tycker att det är okej, så får du gärna sluta dina ögon. Innan vi avslutar här om någon minut, så ska vi bara be tillsammans. Jag vet inte, som sagt, hur det är med dig, om du har berg framför dig i din vardag eller hur din vardag ser ut. Men säkert har du utmaningar, säkert har du saker och ting i ditt liv som är tufft och som kan vara kämpigt, och saker och ting som du skulle behöva få seger över eller behöva få klarhet i. Då ska jag börja be att Jesu kärlek bara ska beröra dig. Att du ska veta att oberoende situation, oberoende vad som ligger framför dig, så kommer han aldrig att lämna eller överge dig. Han kommer aldrig att lämna dig i sticket, han kommer aldrig att svika dig. Vi människor är inte alltid så tillräkneliga, även om vi vill vara som Jesus. Men Jesus sviker aldrig. Jesus lämnar dig aldrig i sticket. Han själv säger att om bergen viker bort, om höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika från dig. Ska vi be tillsammans? Jesus, vi tackar dig. Herre, tack för att vi får komma tillsammans på ett sånt där sätt. Herre, vi fattar inte egentligen hur lyckligt vi är lottade efter det vi har hört om människor som kommer samman med fara för sitt liv. Så Jesus, vi tackar dig först av allt att vi får leva på ett sånt här sätt i ett fritt land, där vi kan komma samman på en söndag som det här. Där vi kan samlas i life-grupper, där vi kan samlas med varandra och bara uppbygga varandra, bara hjälpa varandra, bara läsa ditt ord tillsammans, bara be tillsammans, Herre Jesus. Tack för vad du har gett oss. Men trots det, Herre, så ser du att det finns områden i våra liv som kanske är besvärliga. Områden där vi behöver få hjälp. Tack för att ditt rike är inte till för de starka, utan ditt rike är till för de som behöver hjälp, Herre Jesus. Jesus, nu ber jag speciellt för den som har en längre tid upplevt svårigheter, och det har lett till att det har blivit ett hårt skal i känslolivet, Herre Jesus, och det är svårt att släppa igenom din kärlek, svårt att släppa igenom andra människors uppskattning, andra människors välvilja. Så jag ber för den människan att du ska bara lägga hela den själen, Herre, i ditt bad, Herre. Låt den själen ligga i blöt hos dig. tills den mjuknar upp, Herre Jesus. Därför att ditt hårda skal ger dig hårda törnar. Du kanske säger så här att ja, men jag har rätt att ha den här attityden, jag har rätt att tänka och tycka så här. Kanske du har det på ett mänskligt sätt, kanske du har rätt, kanske det inte var ditt fel. Men den som lider mest av det är du själv. Den som vittrar sönder, det är ditt eget liv och din egen självbild. Därför säger Jesus till dig att släpp det där nu. Lämna det där. Lämna bort det, ödmjuka dig under mig. Ödmjuka dig inför mig, kom till mig, säger Jesus. Och jag ska ge dig en mjukhet i själen som du inte har upplevt på, kanske på många år. Jag tackar dig, Jesus. Det finns många här. Du arbetar och du kämpar, du huggar i och du är effektiv och du är flitig och du försöker få dagen att gå ihop och du försöker få familjen att gå ihop och jobbet att gå ihop och hinna med det här, hinna med det där, och du stressar till matbutiken, du har stressat till matbutiken flera gånger den här veckan för att på något sätt hinna handla och hinna göra det här och sen snabbt hem och göra någon mat och så vidare. Du tänker att det här är livet. Ja, visst hör det till livet på ett sätt. Men Jesus har en annan verklighet åt dig. Kom till mig, säger Jesus. Alla ni som arbetar och bär tunga bördor, så ska jag ge er vila. Kom till mig och lär av mig. Därför att jag är ödmjuk i hjärtat, så ska du finna ro för din själ. En del av er största behov just nu, det är att verkligen finna ro för din själ. Du är så uppspidad så att du vågar nästan inte stanna av, för att du vet inte vem du ska möta när du möter dig själv. Du behöver få, som Maria, bara sätta dig ner vid Jesu fötter och säga, dra ett djupt andetag och bara säga, här har du mig nu, Jesus. Du ska inte tro att Jesus är finkänslig i kanten så inte han klarar av dina ifrågasättande, dina tvivel och kanske din ilska, din vrede. Jesus känner precis varenda känsla som du har i ditt innersta. Han är familjär med varje tanke, med varje fundering, med varje du har tänkt tankar den här veckan som du skäms för. Alltså här får man ju tänka. När man är frälst, spelar någon roll vad man får eller inte, och jag ändå tänkt dem. Och Jesus känner dig och han fördömer dig inte, utan han säger, kom till mig så ska jag lyfta av dig den där vreden, så ska jag lyfta av dig den där kampen. Och nu vi ska göra så här.